Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Strategiskt hälsoarbete. Hur gör man?
Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är
Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens
och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare. Eller inte har jobb, du får gärna lyssna också.
Är människa, helt enkelt.
Ja, det är bra.
Det är för alla.
När vi började podda för 3 år sedan, Ann-Sofie, så ville vi bland annat bort ifrån en attityd som kopplade det här med hälsa på jobbet väldigt mycket till vad individen gjorde eller inte gjorde. Och vi tyckte att det var för mycket i stressdiskussionen som handlade om just den enskilda människan. Och att man glömde hur organisationen funkade.
Ja, och nästan exakt samtidigt där så kom nya regler för arbetsgivare. Den så kallade AFSEN, och det är alltså en föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Där man, nu lät det som en lagbok.
Ja, det är absolut inte. Jag har läst väldigt lite juridik, ska jag säga. Men just den är jag väldigt bekant med. Och där gick man ifrån begreppet psykosocial, som det låter som att vi tittar i ditt huvud. Och istället då pratar man om organisatorisk och social arbetsmiljö, därför att det är den som man såg. Vi behöver fokusera mer på den för att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, för där finns problemen.
Och, det var en tydlig signal.
Ja, för det finns mycket en individ kan göra åt sin situation, men gränserna på jobbet i alla fall kommer sättas av hur vi jobbar med organisationen.
Ja, precis. Har du mycket att göra utan resurser att klara av jobbet, ja, men då är det svårt att leverera. Och har du en kultur på jobbet som är individualistisk och tävlingsinriktad och ledarskap som är rädslostyrt, ja, men då blir det knepigt. Så är det bara.
Precis, så det är både organisatoriska faktorer, men det där är ju till exempel en social faktor, det är ju kultur. Ja. Och de påverkar varandra. Och hur jobbar man då med organisationens hälsa? Ja, kanske är du som lyssnar på väg att göra en förändring i er verksamhet, eller för egen del kanske chef eller medarbetare, eller vill förändra någonting som man förstår behöver ske på ett större plan än att jag börjar till exempel strukturera upp min arbetsdag för mig själv. Och idag så känns det jätteroligt att vi gästas av Sandra Jönsson. Hon är vd på vår samarbetspartner Wellbify. Och vi ska prata om just det här med organisatorisk hälsa och hur man gör det. Välkommen Sandra!
Tack! Jätteglad att vara här.
Ja, superkul.
Ja. Ni jobbar med Wellbify med hälsa för både HR, ledare och medarbetare. Och ni har ett mätverktyg som heter Health Analytics. Ni hjälper organisationer att göra hälsobokslut. Så ni är inne och jobbar med hälsofrågan stort och brett i organisationen helt enkelt. Stämmer det?
Ja, men det stämmer.
Vi har en, attackerar egentligen hälsa på ett rätt så brett sätt, för det är egentligen, hälsa är rätt så brett och komplex. Så vi försöker egentligen göra det breda och komplexa mer tydligt och i organisationen och hur man kan arbeta det på olika sätt då egentligen.
Men då är du den perfekta personen att ställa den här frågan till då. Om, jag tänker om du skulle ha en ledare framför dig som, är, som vill göra en sån här förändring och tänker, men herregud, organisationen, det är så stort, hälsa är komplext som du säger själv. Vad ska man börja med?
Ja. Ja, men precis. Vi tipsar ju om egentligen, först behöver man bli medveten, för det är där vi ser också största utmaningen är, att väldigt få organisationer har förståelse kring vilka aspekter och faktorer som faktiskt påverkar välmåendet. Så vi utgår ju från egentligen WHOs definition kring hälsa, så egentligen människans upplevda fysiska, psykiska och sociala välmående. Och det är fortfarande väldigt brett egentligen.
Ja, och den är ju väldigt utopisk. Alltså man tittar på att, hur bra det ska vara. Och vi vet ju att det ofta, ja, det är lite utmaningar ofta, någon del.
Ja, ja, men absolut. Och där nedanför så egentligen syner vi ytterligare KPI:er egentligen kring välmåendet på
och
olika sätt.
KPI:er, det är nyckeltal av olika slag som man mäter.
Ja, men precis, nyckeltal. Och det kan vara allt ifrån engagemang som är väldigt mycket på tapeten just nu. Men det kan också vara medarbetarskap och ledarskap och personlig utveckling, vilket som är väldigt viktiga delar i välmåendet hos en människa.
Så att börja mäta är en sak. Och då, det är klart, då kan man med hjälp av det ta reda på hur är det nu. Och jämföra det med något slags önskat läge kanske. Men jag tänker också, Att genomföra en sån här förändring kan ju också innebära att man behöver övertyga en ledningsgrupp, sina chefskollegor, ja, eller att man som medarbetare behöver peta på rätt chef att få något att hända. Vad tycker du där? För jag menar, ibland så brukar vi säga det att hårda fakta och siffror är det som funkar bäst om man inte jobbar med hälsa till vardags.
Ja, men så är det. Alltså nyckeltal, och det kan vara ekonomiska nyckeltal, är du duktig på att räkna. Och det finns mycket hjälp med det där redan att ta. Men personalekonomi överlag och kunna egentligen följa det ekonomiska värdet med det mjuka värdet. Och kunna visa för ledningsgrupp till exempel. Men jag ser också, är det svårt att göra vissa förändringar om du sitter på en HR-roll eller en ledarroll. Och du märker att det är tungrott och du inte får gehör för vissa frågor. Alltså då kommer jag vara lite krass och säga byt organisation. För är de väldigt mycket reaktivt tänk, så tar det lång tid innan de verkligen förstår hur de ska hamna egentligen i det främjande och det proaktiva tänket.
Om man brukar säga, sätter man folk i ett rum i lugn och ro och folk kan vara närvarande, och så presenterar man argument för att göra såna här typer av insatser och sånt här arbete, och vill man prata om vad man ska göra, och de flesta är med, och sen är det så svårt att gå till handling i det här, att liksom faktiskt omsätta det här i praktik. Hur ser du på det? För det möter väl du också, gissar jag, att det är, ja, det är klart det här är viktigt. Nu ska vi göra någonting och sen, ja.
Ja, men precis. I praktiken, alltså dels handlar det här ju på egentligen en om det är en organisatorisk nivå, så kan det här betyda att man behöver göra en kulturförändring egentligen också. Vad har vi för värdegrunder, och stämmer det här faktiskt överens med verkligheten? Bara en sån grej att egentligen lite vända upp och ner på sin egna perspektiv, eller se organisationen i andra ögon och samla information den vägen. Men praktiska arbete, det beror ju egentligen på vilken utmaning det är. Vi försöker med våra verktyg kunna gå ner på detaljnivå. Kan vi se att en avdelning har en avsaknad av stöd från sin närmsta ledare till exempel. Okej, då behöver vi jobba med det här i det här teamet. Då behöver ju den ledaren kanske få mer hjälp och stöd i den frågan också. Från kanske HR eller någon som har väldigt är duktig på det området. Så det är ju svårt att hitta det här perfekta receptet för alla. Så är det. Men att bara ha ett fokus på att egentligen människorna kommer först. Och att se egentligen medarbeten som en stark tillgång i organisationen. Det är egentligen nummer ett, skulle jag säga.
Utan det blir det ju svårt att få förståelse och förankring på något sätt. Men det är ju många som, det är så det ser ut.
Men jag skulle vilja stanna lite vid hur det ser ut. För du sa något tidigare, Sandra, att medvetenheten inte alltid är så hög. Samtidigt har vi suttit här med Januella och tycker att liksom, det ändå har hänt någonting under tiden vi har poddat. Att man pratar mer om hälsa och work-life balance pratade vi om nyligen. Nu ställer jag frågan till er båda, hur ser det ut där ute? Vilka organisationer har det här på agendan, och vilka har det liksom bara på pappret men gör inte så mycket? Vad tycker ni?
Ja, jag skulle säga att det beror, man kan nog se att det har hänt en förändring skulle jag säga. Först finns flera bra organisationer som är grymma på detta idag. Men, och det är väl kanske framförallt de bolagen som startas rätt nya och färska skulle jag säga framförallt. Men också gärna man kan se till tydlighet i kanske olika branscher. Inom techbranschen så är man rätt duktig på det här på olika sätt och anammat det. Men sen så finns det ju stora fortfarande utmaningar kring många traditionella bolag framförallt som har också väldigt, väldigt många anställda. Och där kan vi även bara se till offentlig sektor liksom, som har jättestora utmaningar i de här frågorna skulle jag säga. Det är väl de som ligger efter framförallt.
Jag håller med. Jag ser också och märker att det går inte att komma undan med att säga att man inte jobbar med de här frågorna. För det vet man att det måste man göra. Sen lägger man väldigt mycket alltså olika i det beroende på hur mogen själva liksom ledningsgruppen är. Och sen, som du nämnde med offentlig sektor, det, jag blir helt, alltså det bara kliar i fingrarna och blir så frustrerad. För där finns det så mycket, jag tänker när vi hade Anders Jorén och han beskrev att med stora arbetsgrupper, ja, alltså en chef som leder.
Fler än 30.
Ja, precis, det är som att be om långtidssjuk. Och så är det ändå så. Det ofta ser ut och man tänker att det man har inte råd med, ja du vet, och sen så, men någonstans så kostar det ju ändå i och med att det liksom inte blir hållbart hälsomässigt så det finns, det verkar vara så otroligt trögrörligt att göra investeringar och precis som du beskriver så handlar det ofta mycket om kulturförflyttning vilket ju inte betyder att man måste köpa in en stor maskin men man behöver investera tid och ta hjälp av partners som har kunskap om det här.
Men om vi stannar till där då, för att när vi började podda var vi lite trötta på att man såg hälsoarbete som löpning på lunchen, morötter i köket.
Ja, så. Mindfulnesskurs.
Ja, enstaka aktiviteter, alltid kopplat till individen. Utan vi ville prata om hela organisationen. Nu har jag ett tecken i tiden här, ska jag se vad ni tycker om det. Att olika HR-roller tror jag har ibland fått heta så här culture officer.
Mm.
Är inte det ett tecken på att någonting händer?
Absolut, culture and people brukar de ibland heta.
Ja.
Det tänker jag också, men sen är jag ju lite också skeptisk till alla de här titlarna. Det betyder ju någonstans, kan det vara en förklädnad på verkligheten? Och det är likadant som jag brukar se på employee branding. Det kan vara, man kan vara skitduktig på att visa vad man går för utåt sett. Men stämmer det överens med verkligheten? Det är det jag ställer mig frågan.
Just det. Men, så kan en sån här kulturperson vara anställd för att frisera bolagets yttre bild? Där?
Ja, men absolut så skulle det kvar. Sen behöver det ju absolut inte vara så i alla fall. Och jag tänker, absolut kan ju egentligen en titel också påverka processerna att vi går mot faktiskt en förändring. Det tror jag att man börjar prata om det på något sätt.
Men jag nu bara någonting jag reflekterar nu, att det här att man börjar prata mer om typ culture officer, att det känns lite som att det har huggit på den här engagemangs, den här gallupundersökningen att ingen är engagerad. Det känns som att den griper efter att lösa det där. Att om vi börjar prata om att vi jobbar med kultur, då blir folk mer engagerade. Att det går på det kommer kanske inte så mycket sprunget ur hälsa. Vad tror du?
Ja, men absolut, det tror jag nog. Vi har väl överlag och genom tid om vi kollar på det väldigt svårt att anamma hela hälsobegreppet. Och då blir det att vi försöker hitta vissa delar. Och jag tror också det är farligt att vi bara hamnar i engagemang eller det ena, utan att faktiskt kunna se helheten någonstans. För det är lite det som man behöver göra. Engagemang är ju inte lösningen. Det betyder inte att man har bra hälsa för det.
Nej, du kan ju vara jätteengagerad och jobba ihjäl dig för att det är så kul, till exempel då. Mm.
Ja, men absolut. Och något som jag tycker, vi pratade lite om i det här med kreativitet, att det har en väldigt stor också effekt på hälsa. Organisationshälsa.
Utlopp för det, tänker du? Eller?
Ja, att man har arbetat för att vara en kreativ organisation.
Mm.
Men vad roligt, hur definierar du det och vad tror du att organisationer skulle behöva göra för att närma sig?
Ja, men precis. Där, det är återigen kultur och strukturer. Alltså, du var också inne på det här hur man egentligen strukturerar grupper och liknande. Man kanske inte ska vara som ledare, ha för många att hantera. Det är också ett praktiskt sätt att bara, okej, vad behöver vi göra? Ja, men skär ner kanske. Ska vi vara så stora team eller hur ska vi samverka? Men kreativitet, det kommer ju egentligen utifrån högre empowerment och möjlighet att kunna påverka. Hög tillit till varandra. Men också skapa sektioner, om man ska vara lite praktiska, där man kanske faktiskt också ha gränsöverskridande lärande mellan olika enheter. För någonstans är vi alla ändå samma process.
Mm.
Och hur ska vi kunna egentligen... Så det jag gör påverkar något annat, så jag behöver någonstans ha inblick och förståelse kring det.
Mm. Alltså det slog mig i morse, ni vet, så här, ibland när något gammalt minne bara poppar upp och man förstår inte var det kommer ifrån. Och just från när jag jobbade tidigare och vi skulle bygga om till just aktivitetsbaserat. Och jag var i en diskussion bara någonstans där med någon som, ja men det de inte förstår, det är ju att, och just det här, det är så typiskt det här igen, ja men det är de där inte fattar.
De där andra.
Ja, och jag tänker det är just det här att vi som säger, vi är egentligen i en och samma process. Jag tänker man går över till aktivitetsbaserat kontor till exempel, så skulle man ju verkligen få prata med alla som man kallar för dem i ett lugnt forum där man ser att vi har samma syfte. För det blir gränsöverskridande och jag börjar förstå hur du har det. Och apropå just kreativitet så handlar det om att hjärnan behöver få ha det ganska lugnt för att kunna vara kreativ. Lugn, trygg, känna tillit, ha ett tydligt syfte och ramar.
Och ett utrymme att fatta egna beslut.
Och det är då vi utvecklar verksamheten.
Just det. Mm. Och det här måste man ju då bygga med någon typ av struktur, som du säger. Kanske inte vara för stora grupper på en ledare. Men också genom någon typ av beteende som man då signalerar olika.
Ja, men precis. Jag tror att som organism ska man våga lägga tid på detta. För oftast det. Generellt så kan det också vara utmaningar ibland att bara våga lägga tid på samtal och dialog. Vilket är jätteviktigt. För någonstans är det långsiktiga och man tjänar så mycket på det. Så likadant om vi ser på kreativitet så tror jag det är väldigt viktigt att skapa då arena för detta. Och det skulle kunna vara att en gång i månaden så kör vi casebaserat workshop med varandra. Mm. Där man sammansätter olika personer från varje team. Och så får man lyfta upp en utmaning som man har just nu. Eller faktiskt kanske bestämt sig, nu ska vi lösa detta. Och så presenterar man det kanske i olika grupper sen. Och sen så utgår man från det.
Det låter som en jätterolig dag på jobbet.
Eller hur?
Och det är hälsa. Mm, att få känna att man löser problem.
Du sa ju tidigare att techsektorn är lite bättre på att liksom, ta in hälsa i organisationen. Här är ju techsektorn också bra på det här med hackathons. Alltså att man samlas och så tvärs olika grupper. Precis. Tycker man lite kul att lösa problem
med. Men det intressanta med tech framförallt tycker jag är ju, de jobbar i spurter. Alltså korta sektioner, så de har ju kanske veckovisa spurten, nu ska jag göra detta. Det blir mycket tydligare mål, nu ska jag testa och ta fram detta. Och sen så får man snabb återkoppling och feedback på det. Var det det vi ville ha?
Mm.
Men det finns ju verkligen inte i alla roller och på alla avdelningar. Så det skulle ju kunna vara något sätt, jag tror också det på något sätt skapar kreativitet, för det är så snabba.
Mm, det är tacksamt. Det är som att få bocka av något på en att göra-lista. Det älskar man, det vet vi ju.
Mm. Ja, men precis.
Och att saker inte är helt fixa då. Att nu har vi infört ett nytt system som vi ska ha i liksom, 7 år framåt. Mm. Ja. Utan nu testar vi en grej här. Precis. Och då blir det ett test där i sig att be om feedback.
Precis, test är ju... Alla ska börja testa mer grejer och våga. Mm. Det tror jag på. Mm.
Och det kräver ju tillit och dialog. Dialog.
Ja, men absolut. Mm. Ja, absolut.
Att våga testa.
Om vi kopplar tillbaka det här, tänker jag, till ert verktyg som mäter massa saker. För att ni mäter ju inte bara då såna här traditionella KPI:er som vad vet jag, lönsamhet, sjukfrånvaro och så. Mm. Utan även så kallade mjuka värden.
Mm.
Och kan inte du nämnde ju någonting här, ja, men till exempel att en chef skulle kunna ha utmaning på något sätt. Och det skulle man kunna se om man mäter. Vad mer kan man se för utmaningar och hur skulle du då liksom rådge att man tog tag i dem?
Ja, men precis. Nu har vi så himla många delar egentligen, fast på något sätt, hur ska jag göra det här tydligt? Får ta lite olika exempel, men vi har ju då olika övergripande KPI:er som skulle då kunna vara ledarskap, och vi tar det som ett exempel då. Och då kan det ju vara feedback som finns en avsaknad av, till exempel i ett team, och då är det ju för den ledaren, okej, hur kan jag arbeta mer med det här? Och det vi ser är ju att vårt verktyg har ju också skapat en ökad dialog hos våra kunder. Och det är det som är det fina med det någonstans. Alltså det här verktyget kan ju inte, gör ju inte så att man slutar prata med varandra, utan det snarare skapar att man kan fokusera dialogen på rätt ställe egentligen. Okej, hur ska vi jobba med feedback då? Vilken typ av återkoppling vill du ha? Då har vi sett att det har kunnat liksom påskynda den processen. Just också lite ha ett individ, eller vad heter det, situationsanpassat ledarskap. Mm. Mm. För det är också en viktig del i det hela. Och har man det så måste man också utgå från varje team och också varje individ, vad de har för behov.
Mm. Just det.
För det kan ju också i sin resa, beroende på ålder, erfarenhet och person, så har man lite olika behov av feedback, exempelvis. I början så kanske man vill ha det lite oftare, för man som ny så är jag lite osäker på mitt arbete. Nu är det viktigt att sånt kommer fram, men framförallt också på vilket sätt jag vill ha det.
Och det kanske man inte vet om man inte får fundera på det.
Nej, men precis. Nej. Och det är ju återigen, det är att testa sig fram. Och det kan ju, det förändras, allt är ju förändligt, så det förändras ju över tid också. Och då blir det ju i våra system, blir det ju rödmarkerat till exempel. Om här behöver ni göra någonting för att förenkla den biten egentligen.
Så det är ledarskapsfrågor, feedback. Några andra mätvärden som du tänker kan vara en indikation på vad man kan påbörja en förändring?
Ja, men så mäter vi även teamet i sig. Alltså du som medarbetare har ju jättestort ansvar att kunna bidra till kulturen och även vara en stöttepelare till alla dina kollegor och liknande. Så någonstans är det för oss också viktigt att ge tillbaka datan eller informationen till medarbetaren, så det inte bara blir att medarbetare tänker att det här ska lösas på HR-nivå eller ledarskapsnivå. Jag behöver inte göra någonting. Utan det ska ju någonstans integreras på alla ställen. Så någonstans ger tillbaka makten till dem. Så där, av den anledningen så mäter vi också då, men det kan vara samarbetsförmåga, hur man upplever den, hur hanterar vi konflikter och liknande. Och sen så har vi utgår ju från den fantastiska KASAM-modellen. Så vi har ju som övergripande egentligen punkter, så är det ju hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som vi har då. Och under det så finns det en del olika delar egentligen.
Och vi vet ju att har man de bitarna på plats så mår man bra. Alltså det är friskfaktorer.
Vi har ju pratat mycket om KASAM-modellen. Vi kan bara skjuta in att det handlar om ett salutogent perspektiv. Alltså leta efter det som håller oss friska snarare än att reparera det som är sjukt.
Och det handlar om att vilja, veta, kunna och klara av, kan man säga.
Jag brukar tänka vad, varför, hur.
Men hälsofrämjande, alltså vad är det som skapar hälsa, tycker jag är jätteintressant. För att det är väl också ett skifte, om vi ser till det. Vi har ju byggt upp ett samhälle med det patogena synsättet, alltså orsaken av att kolla på vad som skapar sjukdom. Så det här är ju väldigt intressant, och det börjar ju arbetas mer och mer med det. Men jag vill också lyfta upp att våga arbeta med det här frisk närvaro och använda det som en term. Det är ju en del egentligen det salutogena synsättet. Att det är så lätt att vi sitter och bara kollar på sjuktalen hela tiden.
Och hur menar du då? Alltså att man mäter hur många som är närvarande och friska och liksom hyllar det? Eller vad?
Ja, men precis. Egentligen, det är egentligen det vi kan, vi kopplar egentligen de ekonomiska termerna till det upplevda välmåendet i organisationen. Så kan man då snabbt se, ja, men vad har vi för egentligen frisk närvaro i hela organisationen, men också i de här teamen.
Jag tänker att då vill man då också ta det och titta, vad är det de gör? Alltså vad är det som skapar frisk närvaron hos oss? Tänker jag är ju väldigt intressant, men det blir oftast, det är lättare att, ja, men jag tänker lite som att när man blir sjuk, men det var det där jag åt igår och sådär, men vad var det som höll mig frisk idag? Det är så många faktorer, men kan vi hitta dem och jobba med dem, så är det alltid roligare än att, ja, svartgul tejp, här är risk för olika så.
Och så gör det väl någonting med oss psykologiskt också, om vi tittar på det, alltså förstärker det positiva. Och inte alltid bara stirrar på det som ska fixas.
Ja, absolut. Och något som jag brukar också skicka med när jag är ute och föreläser är framförallt, jag brukar få publiken att egentligen dela upp hur mycket de lägger på det reaktiva arbetet idag, på det proaktiva och det främjande arbetet. Bara för att börja få kartläggning. Och det är också ett tips man kan börja göra. Vad gör vi som en HR-enhet till exempel? Vad är det vi kollar på just nu och vad har vi den främsta arbete? Vad lägger vi vår tid på?
Men vad intressant. Reaktivt förstår jag som att, men då är det att reparera det som har blivit trasigt på något sätt. Men skillnaden mellan proaktivt och främjande, för mig låter det lite som samma sak.
Ja, men de hänger ju ihop till viss del, och båda de här två är viktiga. Och egentligen skillnaden är ju att främja är mycket mer fokus på det salutogena synsättet. Det är inte riktigt proaktivt, eller för där är någonstans kollar man fortfarande på sjuktalen. Eller man brukar säga, hur kan vi vad säger ett annat ord för det egentligen?
Vart lägger du förebyggande på den här skalan? För den, jag tänker,
förebyggande, det är proaktivt.
Tror vi menar samma sak. Men jag precis, för att säga precis reaktivt, någon har blivit sjuk. Ja. Förebyggande, här finns det risk.
Okej, så här, i den förebyggande mittensektorn där förebygger man sådana problem man har sett att man historiskt har haft. Så då utgår man också från, så att säga, det sjuka, men man ligger före. Mm. Men främjande, där vi vill bara skapa hälsa. Även om alla mådde jättebra skulle vi fortfarande vilja skapa hälsa.
Mm. Precis.
Mm. Men då förstår jag.
Mm, det är egentligen det. Och de går ju hand i hand väldigt mycket. De flyter lite sakta ihop. Mm. Och någonstans behöver man lite både och. Men jag tror, vad är det vi främst lägger tid och fokus på?
Mm. Precis, och det har jag upplevt ibland. Så här, vi pratar om offentlig sektor och den politiska diskussionen. Att man pratar mycket om rehabilitering och sjukskrivningar, och jag fattar ju det, det är ju varken tiden eller pengarna räcker ju någonsin till, men det känns lite tråkigt att vi som samhälle ska fastna där. Mm. Då skulle vi hellre vilja vara i det förebyggande och främjande läget.
Ja, men absolut, det finns galet mycket att göra där.
Mm. Jag tänker också som du jämförde techsektor och offentlig sektor, det är ju lite orättvist, för jag tänker, jobbar man inom tech så går det ofta bra, pengarna rullar in, det finns massor med uppdrag, och problemen är kanske snarare att det finns för mycket att göra. Mm. Så. Men offentlig sektor, det räcker ju liksom pengarna på något sätt aldrig till, utan det är ganska hårda prioriteringar som behöver göras. Och då kanske det är ännu svårare att få till sådana här kulturförändringar, att folk kanske tycker att, men herregud, ska du hålla på med det där nu när det finns så mycket viktigt som vi behöver göra?
Mm. Ja, men absolut, det finns en komplexitet bara generellt i offentlig verksamhet, så det måste man ha beräkningarna. Men jag har någonstans inte riktigt sett att man har försökt arbeta på ett hälsofrämjande sätt. Alltså man har gjort vissa egentligen kanske insatser, man har hört lite grann om vissa kommuner kanske gör vissa saker, och det är väl bra. Och jag förstår att resursfrågan ute, alltså egentligen från pengarna, är en utmaning i det hela. Men någonstans så vet man ju också om att vi vinner ju så mycket på att ha det hälsofrämjande tänket. Mm. Men där är det ju väldigt, väldigt mycket strukturella problem, skulle jag säga. Så där man behöver ju egentligen börja om från början.
Ja, så kan jag också känna. Man behöver göra som en slags tv-reklam, ta bort allting och börja om och bara, vad gör vi här? Vad behöver vi? För att jag tror att det är svårt att argumentera emot att det faktiskt är både lönsamt, alltså liksom kostnadsbesparande, och att vi får medarbetare som mår bättre och ett samhälle som mår bättre om vi får ordning här. Så. Mm.
Ja, men absolut. Mm. Och något som jag har sett väldigt mycket, och som nu när jag berättar detta kanske vissa inte håller riktigt med, men det vi ser framförallt i offentlig verksamhet och traditionella bolag, om vi bara kollar på ledarskapet, med vilka är ledare där? Det är ju experter någonstans, expertkompetens. Mm. Mm. Och då är det något som man glömmer lite bort, värdet av en bra ledare. Mm. Vad är det egentligen? Mm. Och det krävs ju väldigt mycket erfarenhet och kunskap och förståelse för att kunna bli det egentligen. Och det är väldigt tydligt att i de här sammanhangen så är det också någon typ av statussyndrom som är problemet också. Och det har ju något med kulturen att göra. Mm. Att varför ska det vara en läkare som är avdelningschef? Mm. Ja, men någonstans så ligger det också inbyggt, har jag sett, att de skulle inte kunna tänka sig att det var någon annan, för det måste vara en chef som förstår mitt jobb.
Man kanske måste förstå verksamheten, men man kanske inte behöver vara just läkare.
Mm. Nej, men precis, för någonstans ledarens uppdrag är ju att se de här tillgångarna som finns runt den i sitt team, och egentligen kunna skapa förutsättningar för att de ska göra ett så bra jobb som möjligt.
Mm. Nej, precis, se andra människor och stötta dem i deras utveckling mot ett gemensamt mål. Mm. Det är inte så mycket, det är jättestatus. Alltså, det måste ju vara bland det finaste man kan få jobba med, men det handlar inte så mycket om att sätta skylt på dörren och liksom, coolt skrivbord, för där ska du helst typ inte vara i den rollen, utan du ska vara ute bland dina medarbetare.
Ja, precis. Och en bra ledare, de är ju nyfikna, de vill förstå varenda persons arbete och är ute på fältet på ett helt annat sätt, och även jobba med teamet. Mm. Det är det
då måste man ju få förutsättningar och inte ha 50 personer att ta hand.
Jag tänkte säga det, att det finns ju så många chefer som det finns så många chefer som får väldigt mycket skit, rent ut sagt, och som bara, men walk a day in my shoes liksom. Alltså jag hinner knappt med, så det är precis, och vi kommer in på att det är ju jättekomplext så, men det finns så många som, jag vill stötta mina medarbetare, men jag måste också göra allt det här, och då hinner jag inte det liksom. Så att det är jättemycket organisatoriska förutsättningar och kultur och liksom personlighet. Mm. Så.
Men jag tänker då, om man befinner sig i en, jag kan tänka mig att offentlig sektor tillhör de här trögrörliga organisationerna som är lite svåra att förändra i det stora. Men om man då säger är liksom enhetschef, man har en mindre enhet, då, man har ju ändå möjlighet att påbörja diverse samtal även om man inte har någon utökad budget. Mm. Finns det någonting man kan göra i det lilla för att starta en rörelse mot den större förändringen?
Alltså jag skulle säga att dialog är A och O i många fall. Börja prata och öppna upp för samtal. Och då betyder det inte att du som ledare ska sitta och prata utan låta alla andra få uttrycka sig. Skapa den här teamkulturen för stark tillit och stöd. För någonstans, då kan ju medarbetare förhålla sig till det här tuffa ändå någonstans. Och förhoppningsvis, alltså det är ju frågan också varför blir folk sjukskrivna? Det är ju en sak. Och jag tror inom bas av vården då som vi har pratat om så är det ju väldigt svårt. Alltså de jobbar kanske väldigt, väldigt mycket, men det kan ju också vara andra faktorer som vi inte ser där. Det behöver ju inte alltid vara det. Så kan vi stärka de här delarna som har med det andra egentligen att göra? Eller hur kan vi effektivisera våra team och hur vi arbetar?
Som chef tänker jag då, om man har en mindre enhet och man kanske inte har makt över helheten, så kanske man kan känna en viss rädsla att påbörja en sån dialog om man då inte är säker på att kunna åtgärda problemen. Men det kanske man ska våga ändå.
Ja, men det tror jag, det är nog en utmaning i det. Och det är klart, det beror ju lite på ledaren i sig, hur mycket den orkar egentligen också strida mot det här och får informera uppåt. Men någonstans, jag tror, när vi kollar i den branschen så är det lite mer svart och vitt. Där vill man ha tydliga nyckeltal, tror jag, för att kunna förstå att detta är värt att göra någonting åt. Mm. Och inte så här, ja men vi har hört någonstans.
Mm. Utan, man mäta helt enkelt innan man börjar snacka uppåt. Mm.
Ja men precis. Men jag skulle säga att de behöver först ha mindre grupper.
Mm. Mm.
Så här, så att, och vi har gjort ett projekt med Region Skåne och det blev också tydligt där. Den avdelningen vi jobbade med, hon hade ju inte bara den avdelningen när hon ledade den. Liksom. Så att, det var ju jättestressigt för henne, så det är ju jättesvårt.
Ja, men man tänker att en arbetsvecka är 40 timmar och så har man, skulle man ha 20 medarbetare, ska man, alltså hur ska man hinna? Liksom, och då kanske man inte behöver, om man säger, lägga tid på alla, men det ska ju finnas kapacitet att om man just är ledare att leda och allt vad det innebär, och det blir svårt att få den tiden att räcka när det är annat som ska göras också. Så ja, ibland är det,
men våga inleda dialog i alla fall, tänker jag. Och har man inte möjlighet att göra egna mätningar just idag, så kan man ju alltid, det finns mycket undersökningar och många, ja, man kan benchmarka som det heter och se hur det ser ut i olika branscher och vilka effekter det skulle kunna få om man gör olika förändringar.
Absolut.
Och jag tänker också att om man tänker tillbaka till Kassam-modellen, så är ju en del i att vilja och klara av, det är ju att få vara delaktig. Så jag tänker också att medarbetare, om vi säger så här, vi behöver förändra det här tillsammans, och jag som chef, jag behöver er hjälp. Alltså jag behöver er hjälp. Hur kan ni hjälpa mig driva det här tillsammans? Så vill ju ofta medarbetare, givet chansen, alltså vara med och driva de här frågorna också. För de ser ju själva, ja men vi skulle ju behöva det här. Okej, hur löser vi det tillsammans? Så vi skapar tid för den dialogen, så kan man ofta göra mycket utan att man behöver köpa in någonting. Men man behöver såklart ha tiden och dialogen. Så.
Absolut. Mm. Och vi har gjort en del workshop just lite kring det ämnet som du snuddade där. Så har vi egentligen brutit upp. Då har vi pratat egentligen rätt stort då, kring fysiskt, psykosocialt välmående. Men sen så har då medarbetare fått skatta sig själv genom bara Menti. Så här live framför alla.
Menti.com som är gratis verktyg.
Ja, precis. För att just där då så egentligen skapa dialog. Och sedan så har vi därefter sagt, vad behöver du själv göra för att stärka detta? Vad kan du göra mot dig själv? Och vad hade du önskat att du fick från dina kollegor för att stärka detta? Och vad hade du önskat för organisationen för att stärka detta? Så pratar man i grupper kring det och delar med sig av sina tankar. Och det är ju någonstans också för att få in alla de här nivåerna. Och framförallt ansvaret hos varje individ och få med den personen i den här resan också.
Jättebra.
Bra tips.
Jättevärdefull dialog att ha.
Ja, och vi vill ju förstås höra vad ni där ute tänker, tycker, har varit med om och skulle vilja se för förändringar. Och dela gärna med er av tips på sånt som ni har gjort själva, andra har gjort, som ni har blivit inspirerade av. Ja, tack så mycket Sandra för att du kom hit idag.
Tack.
Vi tackar er på Wellbify för att ni vill vara vår samarbetspartner.
Jättekul. Och så tackar vi Bergen Lahti för den här produktionen. Sköt om er där ute.
Tack för att du var med.
Hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.